synsätt när det gäller ursprungsfrågorna. Den ena synen är att det finns bara energi och materia i universum. Allt har så att säga kommit till av sig själv genom den struktur, den mekanism som man brukar kalla evolutionen. Och evolutionen är en teori som kan ge en förklaring på mångt och mycket här i denna värld. Därför har man gärna velat omfatta den här teorin, och kanske det är därför man också har velat tillskriva den mera än vad den egentligen tycks klara av att förklara. Pekka Reinikainen har här för en stund sedan på sitt drastiska sätt gett några exempel på problem med hur man ska förklara ursprunget till ett och annat här i världen om man inte räknar med det som den andra synen räknar med, nämligen en Gud som på något sätt har funnits med i bilden från första början. Om man har den senare synen så finns det ändå saker som man kan fundera på hur det kan ha gått till, och där behövs en kontinuerlig diskussion mellan kristna. När det gäller det här som Pekka Reinikainen här lyfter fram och de svårigheter som man har att förklara den oerhörda komplexiteten i en mänsklig cell till exempel och sånt här, så är det ju inte bara Pekka Reinikainens syn. Det är många andra som har dokumenterat de här sakerna också. En person som Pekka nämnde och som jag också vill nämna här inledningsvis heter John Lennox. Han är matematikprofessor från England. Han skrev för några år sedan en bok som på engelska ursprungligen då heter God's Undertaker, Has Science Buried God? En mycket bra bok som Mats och hans gäng där i Sverige översatte. Och då fick boken titeln Guds dödgrävare, har vetenskapen begravt Gud? I något skede tog den upplagan slut och då gav Slef Media ut en sammanfattning av boken som fick namnet Finns det en Gud? Och den boken finns att köpa där nere på Slef Media för den som vill. John Lennox har också skrivit många andra böcker, bland annat det som man knyter nära till de frågor vi diskuterar under denna helgen. Seven Days That Divide the World är en av hans böcker. Och när vi funderar på hithörande frågor kan vi notera att filmen som ska visas ikväll, ungefär klockan 20 efter första delen av kvällsmötet, den lyfter fram många olika intressanta frågeställningar. Den heter Evolutionens akilleshälar. Den är gjord på engelska egentligen, men glädjande nog har Pekka och hans vänner översatt den här både till finska och svenska med de texterna då i den här filmen. Så det är en mycket intressant film som jag rekommenderar att stanna kvar och titta på klockan 20 ikväll ungefär. Men nu ska vi ändå ta en lite annan utgångspunkt för vår diskussion här. För en tid sedan fick jag i min hand en dansk bok av Jens Brun Kofod som är professor i Gamla Testamentet vid Dansk Bibelinstitut. Han har gett ut en bok detta år som heter För Darwin, alltså före Darwin. Ett förord till debatten om skapelse och evolution. Och här försöker han skissera upp de frågeställningar som vi också som kristna kan behöva diskutera när det gäller de här frågorna. Och det som är hans syfte att försöka uppmuntra oss att föra din diskussionen på ett respektfullt, sakligt och civiliserat sätt. Vi ska utgå från några ämnesområden som han lyfter fram här. Jag har gett de här ämnena åt våra tre panelister. Och nu ska vi titta på det här först och så ska vi ge möjlighet åt dem alla tre att kommentera dem i tur och ordning. Är det någon i publiken som har någon fråga så kan vi ta någon fråga här direkt efter respektive avsnitt. Det finns fem olika avsnitt här. Men vi tar inte den huvudsakliga längre diskussionen mitt i här emellan, utan den kan vi ta till sist sen. Men korta frågor kan vi alltså ta strax efter att vi har hört våra tre panelister. Guds två böcker är ämnet för den första diskussionen. Gud har gett oss två källor till vetande om sig och sitt skaparverk. För det första den allmänna uppenbarelsen dit vi brukar räkna naturen, historien och samvet. Och sen den speciella uppenbarelsen Bibeln. Enligt den reformatoriska bibelsynen är det endast bibeltexten som står fast. Vi vet att det finns olika bibelsyner, men det här är den som vi har som underlag här nu. Den reformatoriska bibelsynen. Och där har vi då fyra element i de här frågorna. För det första så har vi bristfulla människor. Vi är alla bristfulla. Som försöker tolka den ofelbara naturliga uppenbarelsen. För den är vad den är. Naturen är vad den är helt enkelt. I den meningen ofelbar. Och för det tredje har vi bristfulla människor fortfarande. Som försöker tolka så gott vi kan den ofelbara, speciella uppenbarelsen Bibeln. Både den vetenskapliga teorin och den bibliska tolkningen måste alltså göras till föremål för en prövning. När det uppstår motsättningar mellan tolkningar av Bibeln och tolkningar av den naturvetenskapliga empirin, det som man alltså har upptäckt genom att forska i naturen och undersöka den, då måste antingen naturvetenskapsmannen eller teologen ta fel. Och det är inte givet på förhand vem som tar fel. När det gäller Bibeln och synen på den så finns det ju som sagt olika uppfattningar. En deklaration som är ganska känd antogs i Chicago för 40 år sedan. Den kallas Chicago Statement on Biblical Inerrancy. Där står det bland annat: där Bibeln uttalar sig om skaparverket eller naturen är den lika ofelbar som när den uttalar sig om andliga och frälsningsrelaterade ämnen. Bibeln talar emellertid om naturfenomen på vardagsspråk. Inte med de tekniska termer som modern vetenskap använder till att förklara dem. Bibeln beskriver ofta naturliga processer med hjälp av poesi och bildspråk. Inte analytiskt och prosaiskt som modern vetenskap gör det. Av samma anledning kan det därför knappast undvikas att det uppstår olika meningar om den korrekta vetenskapliga förklaringen till de naturliga fenomen som Bibeln beskriver. Nu frågar vi våra panelister, vad får ni för tankar av den här texten? Ska vi börja med gästerna? Mats, du är väl den mesta gästen här som kommer?
Ja, precis, jag kommer så långt ifrån. Ja, men precis,
det västra svenska talande västra området. Sidan, ja, precis, Sverige. Ja.
Det lilla landet i väster. Ja. Precis, ja. Jag får två tankar. Det ena är att när jag tänker på ungjordskreationism som jag är väl en sorts young earth creationist wannabe på sätt och vis. Alltså jag skulle tycka det var väldigt kul om ungjordskreationismen visade sig få väldigt starkt vetenskapligt stöd. Alltså Så känner jag. Men jag är fortfarande osäker på om det är så. Jag tror att det finns ganska svagt stöd för ungjordskreationism. Men jag vill inte lägga alla mina ägg i den korgen. Jag är väldigt velig här egentligen och vet inte riktigt vad jag ska tro. Och det kan man ju hålla emot mig då. Men ett problem som jag ser, om man till exempel skulle säga att Gud har skapat saker med synbarlig ålder, fast det ändå inte har det, the appearance of age som det heter på engelska. När Jesus gjorde vatten till vin så var det ju väldigt gott vin. Vilket då betydde att det smakade äldre än vad det var. Det var ju alldeles nygjort, mirakulöst nygjort. Men var mycket godare än det andra vinet. Det vill säga, det smakade mera lagrat. Det hade en synbarlig ålderdom, så att säga. Eller Adam och Eva som då inte skapades som bebisar. För det fanns ju ingen mamma att ta hand om dem. Utan de blev skapade som vuxna. De hade synbarlig ålder men hade ingen verklig ålder. Och det där används ibland av ungjordskreationismen och säger att universum kan ju då ha skapats med en synbarlig ålder utan att ha den där åldern. Jag får teologiska problem med det utifrån det här med Guds två böcker med allmän och särskild uppenbarelse. För jag menar att tänker man så undergräver man tillförlitligheten i den allmänna uppenbarelsen alldeles för mycket. Därför att det måste finnas ett särskilt skäl till varför Gud skapar någonting med synbarlig ålder. Skälet var att det var bröllop nu och vinet saknades nu och då måste det komma vin nu. Det var ett väldigt gott skäl till att det hade synbarlig ålder. Adam och Eva skapades och måste klara sig själva, så att säga, ja, tillsammans med Guds omsorg förstås, men de måste vara vuxna direkt. Det fanns en anledning, men om Gud skapar hela tillvaron så att den såg mycket äldre ut än vad den var, då har Gud inte kommunicerat sanning genom sin skapelse, men skapelsen vittnar sant. Det verkar Paulus ha som en jättestark poäng i Romarbrevet 1 till exempel. Och även i Saltaren hur skapelsen talar sanning, så att säga, vittnar om Gud. Så att det krockar med gudsbilden om man gör för mycket av den tanken. Och då får man det teologiska problemet. Och det tycker jag talar starkt emot att göra på det sättet. Men vi måste i den meningen lita mer på vetenskapen än vad ungjordskreationister ibland gör. Det var min första tanke. Sen har jag en tanke till, men jag kanske ska lugna mig med den. Ja.
Det är säkert bra det. Vi låter ordet gå vidare till Tore. Vad får du för tankar av det här? Varsågod.
Jag tycker det är ganska bra det här att man lyfter fram att som bristfull människa tolkar man både, kan man både ha rätt och fel och dela naturliga uppenbarelsen men också Bibeln. Att man kan göra en feltolkning, det kan man. Fast Bibeln, om man omfattar att Bibeln är ofelbar så kan man ändå förstå den fel ibland. Det som jag nu tycker, eller kanske jag lyft fram om man nu relaterar till vad Mats säger, är det fascinerande då att man, om man då inser att Gud skapar universum i början, då behöver inte jag ha någon relation till hur gammal universum är överhuvudtaget. Så om man talar om ung och gammal kreationist eller vad som helst, så behöver jag inte ha. Inte om jag läser vad det står i Bibeln. Och sen ja, hur snabbt sen skapelsen gick, som jag säger, jag ser inte problem med att en snabb skapelse, men problem finns med en väldigt långsam skapelse eller något halvfärdigt eller icke-fungerande. För att det finns behov av färdigt fungerande system, om det någon gång börjar, det måste fungera tillsammans. Det måste finnas på plats samtidigt, inte en lång tid då inte riktigt funkar, utan allt funkar genast.
Tack Tore. Vad säger du Pekka?
Ja, tack. För mig, skapelse är ett under. Jag försöker inte ens förklara hur Gud gjorde det. Om jag visste det skulle jag själv vara Gud. Att tänk vad Jesus gjorde med Lazarus. Han hörde att Lazarus är sjuk. Han väntade 4 dagar tills att han var säker att Lazarus började lukta i graven. Så gick han dit och Marta sa det till Jesus att han luktar redan. Ja Jesus visste det. Jesus sa det, kom ut Lazarus. Så den hastigheten att skapa Lazarus om igen från illadoftande människa. Att min anatomiprofessor, jag har studerat Frankrike i världens äldsta universitet i Montpellier, Frankrike. Och universitetsdekan, professor Pierre Rapichon, han var troende och han sa att skrev en bok program om programmet människan. Han sa att inte kan vi tänka oss att från en bakterieliknande cell skulle uppstå en människa, därför att om det skulle först utvecklas en lever så borde man vänta miljoner år för att ha njurar. Att du måste skapa inom par minuter hela människan. Att det är ganska klart att tiden är inte bra för det här systemet. Tiden gör det säkert att allt går sönder. Det måste skapas snabbt. Men jag försöker inte ens förklara det. Som man brukar säga, att hur kan det där ljuset från stjärnorna som är miljarder år där nå hit så snabbt? Nå, jag kan säga att jag frågar sen ateisten att hur löser ni det där horisontproblemet? Nå, de löser horisontproblemet, jag ska inte gå in på detaljer, men de löser horisontproblemet genom att påstå att jo, i början ljusets hastighet var snabbare än nu. De löser på så sätt. Att inte det här enkla saken, men för mig skapelse, det är ett under och det är Guds hemlighet hur han gjorde det. Men jag litar att det, som det står i Bibeln, så har det hänt.
Tack Pekka. Är det någon i publiken som nu har någon fråga i anslutning till det här? Sen mot slutet ska vi också ge tid till att ställa vilka frågor som helst, men är det någonting nu? Om inte så går vi vidare till det andra ämnesområdet, om vi ska kalla det så, som anknyter till den här kända diskussionen som för sig gick för några hundra år sedan. Galileo Galilei hade faktiskt ett eget förslag till lösningen av konflikten mellan hans heliocentriska världsbild, där alltså solen stod i centrum, inte jorden, och samtidens konsensusförståelse av biblisk kosmologi. Hans förslag till lösning var en procedur som involverade två kriterier och två tolkningssteg. Han föreslog det här, att man skulle lägga det här till grund för en lösning av konflikten, men det var väl så att han själv hann dö innan en sån lösning kom till stånd. Men det här var hans förslag. Han hade två kriterier. Kriterium 1, Bibeln är ofelbar, men tolkningar av Bibeln är inte nödvändigtvis ofelbara. Kriterium 2, naturen och Bibeln kan inte stå i strid med varandra. Tolkningssteg 1. Den traditionella tolkningen av Bibeln måste ha företräde i förhållande till sådana naturvetenskapliga teorier som inte har uppnått konsensus. Det kastas ju fram alla möjliga och omöjliga teorier om allt möjligt, och man ska inte hoppa på alla tåg. Men tolkningssteg 2 säger: de naturvetenskapliga teorier som uppnått konsensus, det vill säga som omfattas av alla eller nästan alla som vet någonting om det området, kan kräva en ny tolkning av Bibeln. Det som faktiskt skedde när det gäller synen på vad som var i centrum av solsystemet. En ny konsensus uppstår dock inte över en natt. Det kan ta generationer av intensiva diskussioner innan en ny konsensus uppstår. Vad säger ni om det här ganska begränsade ämnesområdet, men rätt intressanta? Mats, varsågod.
Ja, nej, jag håller nog med Galileo här om så som du har beskrivit det, att vi är lite försiktiga, så att säga. Jag har i min bok Utan Jesus ingen mobil i fickan en matris, kan man säga, där egentligen det här sättet att tänka finns med då, där man tänker sig en bibeltolkning, så att säga, eller en hermeneutik, på ena linjen och sen då vetenskapliga teorier, eller man ska säga, på andra linjen. Och då har vi säkra vetenskapliga teorier, sånt som vi är väldigt säkra på vetenskapligt och sånt som vi är osäkra på. Och sen har vi tolkningar av Bibeln som vi är säkra på och sen har vi tolkningar av Bibeln som vi är mindre säkra på. Vi är till exempel väldigt säkra på att Bibeln säger att Gud har skapat universum. Gud har skapat allt. Det är en tolkning vi inte kan, så att säga, tvivla på, menar jag. För det är så tydligt. Skulle vi då ha en empiriskt fastslagen vetenskaplig teori som säger att det finns ingen intelligens som har skapat världen, utan den har skapat, universum har skapats eller livet har skapats på något annat vis. Va? Då får du en direkt konflikt mellan en säker, påstått säker vetenskaplig teori och en säker bibeltolkning. Och det är den typen av konflikter vi vill undvika. Det är de som är jobbiga. Men alla andra konflikter mellan en osäker vetenskaplig teori och en säker biblisk tolkning, eller en osäker biblisk tolkning och en osäker vetenskaplig, eller en osäker biblisk tolkning och en säker vetenskaplig. Alla de tre konfliktområdena är oproblematiska, skulle jag säga. Och då blir liksom frågan, när man pratar om en potentiell konflikt, i vilken av de här fyra rutorna placerar man den, och så får man resonera. Det här är ingen lösning på problemet, utan det är mer som en matris som hjälper en att tänka kring problemet och fundera på vart man ska placera det, så att säga. Mer den hjälpen. Jag tycker det här rimmar väl med det. Och då vill jag slå ett slag för uppfattningen att man ibland bör avhålla sig från ett omdöme. Att man helt enkelt ska säga, jag vet inte. Och att man ska känna sig trygg med det. För att jag är rädd för att vi i vår kunskapskultur och i den press som då sekulära människor kommer trycka på oss med, så att säga, den pressen, att vi måste komma upp med svar, vi måste veta. Och att man kanske har internt också den pressen på sig själv. Och det skapar ibland, tror jag, onödiga tvivel. Kanske inte minst hos ungdomar. Jag måste veta, jag måste ha hela bilden, jag måste ha alla svar, annars så kan jag inte tro. Det där kravet måste vi filosofiskt skjuta i sank, menar jag. För det är ett överkrav och det är helt orealistiskt och ingen kan leva upp till det egentligen. Och jag vill ta ett exempel från min bok. I slutet av den så tar jag upp Judas död som det kanske främsta exemplet på en motsägelse i Nya testamentet. Hur dog Judas? Hängde han sig eller föll han liksom framstupa och så? Och då finns det ju, tycker jag, krystade sätt att förena det här. Att Judas hängde sig i någon gammalt träd då i Palestina som var uttorkat och så gick grenen av och så hans döda kropp föll framstupa och sprättades upp av de vassa stenarna som var där under. Och det kan ju ha gått till så förvisso, men då tycker jag att det är klokast att avhålla sig från ett omdöme och säga att vi har goda skäl att tro att Matteus hade tillgång till vad som hade hänt, även om hans beskrivning av det inte kanske hjälper. Vi vet inte riktigt hur man ska tolka hans beskrivning, men han är historiskt tillförlitlig. Och Lukas som skriver apostlagärningarna är historiskt tillförlitlig. Båda de är tillförlitliga vittnen. Jag bör ta dem på allvar. Även om jag inte vet hur jag harmonierar dem. Eller deras uppgifter. Och då är det bättre att ta ett steg tillbaka och säga. Vi vet inte. Var inte för ivrig. Kom inte med krystade lösningar bara för att. Och sen, om jag har förstått det rätt, i alla fall Millard Erickson, teolog, skriver då att filologiska undersökningar, språkundersökningar på grekiska visar då att ordet för att falla framstupa också kan betyda svälla upp. Och i så fall så löses alltihopa på ett väldigt elegant sätt. Det jag bara menar är att innan vi hade den kunskapen så hade alla våra harmoneringsförsök varit krystade. Jag menar, om han nu inte föll framstupa, utan det handlar om den döda kroppen som sväller upp väldigt naturligt. Det blir en harmoni i förståelsen där. Då kan man ju ifrågasätta kanske det, betyder det verkligen det? Men om det jag menar är, vänta tills vi får de relevanta pusselbitarna. Och i många diskussioner har vi kanske inte de relevanta pusselbitarna. Och bli inte nevrotisk över det. Utan inse att vår kunskap är begränsad. Och sätt dig inte på de här epistemologiskt höga hästarna, nämligen alltså, jag måste veta, vi måste veta. Det här mänskliga högmodet som ligger där och som vår kultur har alldeles för mycket av. Därför vill jag slå ett slag för att vissa saker kan vi inte veta så mycket av. Vissa saker är vi osäkra på. Det betyder inte att vi ska försöka lära oss mer. Det ska vi försöka göra. Men wow. Det är snåriga diskussioner och det finns så jättemycket fakta och infallsvinklar som med rätta kan göra oss tvivelaktiga. Därför vill jag slå ett slag för ett icke-dogmatisk hållning och att man kanske skjuter upp sitt omdöme och säger ja, här finns det goda skäl för den positionen och för den och för den och jag vet inte vilken som är riktig. Och lär dig att leva med det och känn inte att du måste till varje pris ha svar. Och det kan ta flera hundra år som det gjorde i Galileis fall. Varken Luther eller Calvin trodde på Copernicus eller Galilei. De trodde att den geocentriska bilden var den korrekta. 200 år senare så tror varenda lutheran och kalvinist att Copernicus hade rätt. 200 år senare.
Tack Mats. Det där var väl befriande att få höra. Att ibland ska man få säga, jag vet inte.
Jag vet
men,
att det är så.
Men Tore, vet du då? Varsågod.
Förstås. Nej. Men jag kan kommentera det sen. Tänka på det här som står tolkningssteg 2. Naturvetenskapliga teorier som uppnått konsensus. Att då kan det kräva en ny tolkning av Bibeln. Kan tänka då på jorden är platt som en del i alla fall av de grekiska filosoferna tänkte och förstod världen som. Kanske det är därför de katolska eller de kyrkliga ledarna börjar anse att så är det. Man ändrar i, läser man Bibeln så enbart från Bibeln så kan man inte hävda att Bibeln lär att jorden är platt. Förutom att den förstås säger att träden klappar i händerna och bergen hoppar i bildliga uttryck och talar som jordens fyra hörn men talar också om jordens krets och jordens rund. Idag tänker man på moderna samhället så kan man väl nog påstå att det finns konsensus om att evolutionsteorin har alla svar. Och åtminstone en populär vetenskaplig. Så det är allmänligt. Ser man på TV, vanlig TV, inte TV7 kanske, men andra kanaler så är det nog så självklart som det kan bli. Och känner också teologer som du har skriver då att därför vi måste acceptera evolutionsteorin för den är bevisad. Och då förstås beror det på vad man menar då med evolutionsteori. Men lite som Becka kom in på så en hel del av de här grundläggande antagandena eller argumentationen för att livet skulle ha kunnat, om vi tar från början, då uppstå från död materia och eller utvecklas inte bara som mikroevolution utan makroevolution. Det är så otroligt dåliga, icke-logiska förklaringar. Det är mycket mer troligt att tro att det är tomten som har skapat oss eller någon marsmänniska eller vad som helst. Det är så dåliga, intellektuellt dåliga argument, även om det är konsensus om dem. Så jag tycker att bara för att det finns konsensus om någonting så behöver det inte betyda att nu måste vi tolka om någonting eller tolka om Bibeln. Jag tycker det är ganska tragiskt att man har försökt att tolka in kanske långa utvecklingsperioder i de här dagarna för att då anpassa sig till en syn som det finns konsensus om. Jag tycker det är ganska sorgligt med tanke på hur dåliga argumenten är. Att det inte fungerar. Ibland så tror jag också en möjlighet varför man kan börja tro att det fungerar. För det blir så stort och det blir så ogreppbart. Om ni tittar på den stol som ni sitter på. Den formgivningen. Om ni känner efter där under så har man sytt fast det här tyget. Man har limmat ihop de här tre bitarna. Vi skulle kunna vänta i 15 miljarder år eller 150 biljoner år. Det skulle aldrig någonsin kunna uppstå en sån där stol. Om ingen har planerat, om ingen har tänkt. Det är helt absurt. Det var ju tal om här för någon dag sedan när det har upptäckt något stenblock i rymden som någon menar har visat tecken på att det ska accelerera. Det må vara hur det vill med den saken. Men då var den naturliga, självklara slutsatsen, om det kunde accelerera, då måste det vara någon som har skickat hit. Det måste vara konstruerat, tillverkat. Om det klarar av att accelerera. Och nu accelererar jag. Men samma människor som då kanske påstår att för att någonting kan accelerera, då måste finnas en intelligent grej bakom. Samma människor säger att bakom mig finns det ingenting. Det finns så många såna grundläggande antaganden eller mekanismer som det bara inte är så. Det fungerar inte. Så därför finns det skäl att vara försiktig. Bara för att det finns konsensus om en sak. För om argumenten är dåliga, om alla tror på det. Alla visste att jorden var platt, inklusive då Luther tydligen. Alla visste det. Alla utanför kyrkan, alla ateister, alla gudshatare, alla visste det. Men det var inte så. Så på det sättet ska man, om inte argumenten håller, så fast alla andra är övertygade om det, så är det då inte ett bra skäl bara för att det är konsensus om det.
En kort replik.
Ja, en väldigt kort här. Jag håller med om din poäng. Låt mig bara säga att på medeltiden så trodde man inte att jorden var platt. Ingen kyrka trodde det. Utan det var att jorden var rund fick man som en kunskap från de gamla grekerna och bevarades genom hela medeltiden. Så det är en modern myt som kommer från 1870-talet för att man trodde att man på medeltiden trodde folk att jorden var platt. För det trodde de inte. Men din poäng kvarstår i alla fall. Men exemplet råkar vara fel. Ja. Fick jag rätta dig, det var väl kul.
En kort kommentar till innan vi ger ordet åt Pekka. Det här tolkningssteget 2 säger ju inte att konsensus gör att man måste ändra åsikt, utan det kan vara befogat att göra det. Och du tog som exempel den här konsensusen om evolutionsteorin som tycks finnas i tv, i media av olika slag. Men egentligen är det ju inte total den här konsensusen, och det är inte bara kristna som tvivlar på mekanismerna i det avseendet. Om ni läser John Lennox bok så får ni många, många exempel på ateistiska biologer, Nobelpristagare med flera som säger att det är någonting som fattas i den här teorin. Det fungerar inte, det kan inte fungera. Det är inte bara kristna som säger. Så det är faktiskt ingen fullständig konsensus. Inte ens om evolutionsteorin. Nu Pekka, varsågod.
Konsensus är mycket farlig sak. De har aldrig hittat någonting, det där konsensustyper. Det är alltid någon skurk och dissident som hittade någonting. När Einstein publicerade sin teori, så man säger idag att om det hade varit konsensus då, det skulle inte ha publicerats. Det var så avvikande. Det är dissidenter som hittar på saker. Och den där teorin att jorden är platt, som du sa, det är inte sant, det är en myt. Men det var en sekulär konsensus 2000 år att solen går runt jorden. Det är samma sekulär konsensus idag som säger att Big Bang skapar elefanter, apelsiner och människor. Det är farliga, det där konsensusmänniskor. Läkarkåren har nu kommit till den slutsatsen att vi brukade publicera konsensusvård för en viss sjukdom. Vi har slängt den till sophögen. Därför det hindrar forskning. Ingen vågar säga någonting annat. Att konsensus, det är väldigt farligt. Och aldrig har de lata vetenskapsmän som sitter i konsensuskören hittar på någonting.
Tack för det. Finns det någon fråga, kommentar från publiken?
Okej, ja. Så har man ju format människor som läser nyheterna på engelska och kinesiska. Och det är så människolika som man blir riktigt förtvivlad att hur ska vi kunna i framtiden börja veta skillnaden på konstgjorda människor och riktiga människor.
Ja, det var alltså robotar man har format. Ja. Mats, varsågod och kommentera.
Man kan ju tycka att det kan kännas lite obehagligt kanske, men å andra sidan, när du tittar på tv och ser en pjäs eller en film, så ser du visserligen riktiga människor, men de som gråter eller är arga, men de är eller de är inte ledsna och de är inte arga, och alltså det är ett skådespel. Här har du ett skådespel som utförs av en robot, men det är också skådespel. Så att jag tänker nog att det är nog mest att vi är ovana vid det. Jag ser inga stora problem med det. Jag har inte lyckats se det. Jag tror bara att vi är ovana. Ja.
Varsågod. Nästa fråga.
Jag ville bara ställa en kort fråga, kanske till Mats. Om det där med, alltså är det ingen som någonsin har trott att jorden är platt, eller hur var det riktigt?
Jag vet inte om det finns folk som har trott att jorden är platt i historien. Det har det säkert funnits. Det enda jag uttalade mig om, och som jag har läst på när jag har läst vetenskapshistoriker om det här, det är att under medeltiden, så trodde den kristna medeltiden så att säga, så var kyrkans position inte att jorden var platt, utan alla som skrev om jordens form på den här tiden påstod att den var rund. Utom två personer, en som hette Lactantius och en som hette Cosmas, och de var aktiva någonstans 6, 7, 8, 900-talet eller så. Men alla stora tunga puckar, Thomas av Aquin och Augustinus, och alla lokala skriftställare som intresserade sig för jordens form påstod att den var rund. Och det här är ingen kunskap som är konstig eller så, utan det är ju så, om man till exempel har väldigt god syn och ute på havet och är uppe i masten och så vidare, så ser man ju skillnaden då. Man förstår att havsytan är välvd, och så kan man bara extrapolera den tanken och så, va. Jag tittade i en lärobok från 1951 som min pappa hade i historia, där det då stod att Columbus blev varnad av experterna för att trilla ut över kanten. Det var då kyrkans män i Salamanca som då varnade honom. Och det här är så intressant att man i en lärobok från 1951 faktiskt säger att kyrkan trodde att jorden var platt. Det här är historierevisionism rakt av till 100%. Kanske inte till 100%, för kyrkans män varnade honom. Jo, det gjorde de. Men de varnade honom inte för att trilla ut över kanten. De varnade honom för att Columbus, din tanke om jordens storlek är fel. Jorden är mycket större. Den är rund, men den är mycket större än vad du tror, och därför kommer det ta längre tid att segla till Indien den andra vägen än den vanliga vägen. Och de hade rätt i det. Hade inte Columbus stött på någon karibisk ö där, så hade hans män gått under på grund av brist av sötvatten och proviant och så, va. Så att det här pågår, det här är bara en av flera myter, historiska myter om förhållandet mellan kristen tro och vetenskap. Det är ett helt gäng sådana här myter som vår kultur är genomsyrad av. När det gäller den historiska relationen mellan vetenskap och kristen tro, så har vi en sorts Life of Brian-version av sanningen. Och vi tror på den som om det vore det riktiga. Det är ungefär som att vi tittar på filmen Life of Brian. Kommer ni ihåg den? Always look at the bright side of life, och lite andra sådana där hemska scener. Men annars är den ganska rolig. Hur som helst, Monty Pythons version av Brian. Och att det är liksom det så ska vi förstå Jesus. Det är den sortens historierevisionism i stort sett, lite överdrivet kanske men inte mycket, som vi har när det gäller den historiska relationen mellan vetenskap och kristen tro. Det är proppfullt av myter här, och de måste vi... Puff.
En bra fråga, Miriam, som du ställde.
Nu ja, jag kan ju bara ge ett vittnesbörd som bestyrker det här med att det är historiska myter, för jag har också fått lära mig att människor brändes på bål under medeltiden för att de påstod att jorden inte är platt.
Jo, jag tycker det är en jätteintressant diskussion det här, för att jag var lite rädd så det till först att det skulle vara en sån där diskussion att alla har samma åsikter, och så är det lite sådär torrt, men ni har ju faktiskt lite olika åsikter, och det tycker jag är jätteintressant. Och en annan sak, just det att det finns väldigt extremt mycket historierevisionism, så det är ju också väldigt sant, och därför kan det vara motiverat att gå till de här källskrifterna från den här tiden och läsa vad de faktiskt skriver. Och då finns det ju, om vi ser så det på medeltiden, så åtminstone vad nu jag har råkat läsa, så det finns ju den här heimskringla av Snorre Sturlason från kanske 1200-talet, alltså från Island. Och då han beskriver jorden, så han beskriver nog verkligen jorden som att han skulle vara platt, att det finns liksom, om man far för långt ut, så kommer det nog faktiskt sluta på världen där, att om man far för långt ut med båten. Och jag vet inte om ni kände till en av det. Det finns en sån här myt liksom från han det tiden. Det här Tor som sätter sig i båten och så far han ut till änden av världen.
För där finns den här ormen som far runt alltihop. Och så det var nog faktiskt folk som tänkt under medeltiden så att om man far med båten för långt ut så kommer man till den här ormen
som då heter Jormungandr.
Och så är det liksom att världen tar verkligen slut där.
Men just det,
så det fanns folk som tänkt på det sättet, men jag vet inte om det var kyrkans män som stod för det, jag kan inte säga. Sen en sista detalj med orden, rund och platt, så det behöver inte nödvändigtvis vara så att om man läser en författare som skriver att jorden är rund, att han skulle mena att jorden inte är platt, för att om ni tänker en CD-skiva så en CD-skiva är ju platt på samma gång som man är rund. Och jag var antagligen så som de flesta av de här som skriver på det här sättet har tänkt sig att jorden ser ut.
Men jag är bara inte det tekniskt detalj. Det var någon som sa att man ska skjuta sönder myter och att det finns mycket historierevisionism. Så nu ska vi fortsätta.
Tack André för den kommentaren. Och André nämnde bland annat Island. Och nu kommer vi in på Island faktiskt här. I det tredje avsnittet. Det är Europeiska kommissionen som brukar göra vissa undersökningar ibland. Och det fanns någonting för några år sedan som man gjorde under rubriken European Science and Technology Special Eurobarometer 2005, för 13 år sedan. Så undersökte man vad folk trodde. Och det visade sig att en relativt stor andel av befolkningen avvisade evolutionsteorin som förklaring på människans ursprung. På Island var det 7%. I Danmark så var det nästan dubbelt flera som avvisade evolutionsteorin. Det var 13%. I Sverige var det lika stor andel av befolkningen. I Norge var det 18%. Och i Finland var det hela 27% av befolkningen. Och nu går frågan till Mats. Vad säger du om det här? Har vi det dubbelt bättre i Finland eller har vi det dubbelt värre ställt på grund av de här procentsatserna? Hur ska vi tolka det?
Ja, men jag har ju varmt troende kristna vänner som funderar på att emigrera till Åland. Så att Finland är långt bättre än Sverige. Det är ingen snack om den saken.
Ja, alltså vår fråga här, vår rubrik för panelen är ju vilka konsekvenser får uppfattningen om ursprungsfrågorna. Så det är vår fråga till dig gäller. Hur tolkar du det här när det gäller Sverige respektive Finland och de andra länderna som nämns?
Ja, nej, jag vet inte. Jag är förvånad över att Sverige inte hade lägre än att 13% är ju många tycker jag. Alltså Jag tycker det är jättebra att Sverige har 13%. Nej, jag har inte så jättemycket att säga om det. Jag har ju pratat så mycket ändå. Så att...
Nej, egentligen har jag inte så mycket. Bara att jag tycker att jag var till Island en gång, ett fantastiskt land. Intressant land, men nog var det där också då man möttes av annonser med häxor. Och liksom, det kan hända att där finns en... att kristendomen inte präglade landet så mycket och mer heller. Det var nog det intryck jag fick. Det var vackert, men nog reagerade jag också på antalet annonser om sådana saker.
Man borde inte fråga sådant. Man måste först förklara till människor vad man frågar. Alltså evolution, det är variation. Det tycker alla, det är sant. Men neodarwinismen är en helt annan sak. Man ska inte blanda mikro och makro. Det är lika långt från öster som väster är från öster. Vi har publicerat i Finland i många år en luominen tidning och material och gått till församlingar och prata om det här med vänner. Det visar resultatet här att vi hade bra att 27% avvisade evolutionsteorin på det sättet att här gäller det från ameba till Adam, evolutionsteori. Det är inte variation som alla är ense om. Men man borde inte fråga sådana här frågor utan att klart säga vad man frågar.
Frågor, kommentarer? Anders, varsågod.
Ja, jag har ju arbetat i skolan under ganska lång tid och det här, det som jag tänker på skillnaden mellan Sverige och Finland, det är ju att Finland har kristendomsundervisning fortsättningsvis, medan Sverige har tagit bort den för många, många år sedan, jag vet inte hur länge sedan. Och det här tror jag sätter sin prägel på finska svaren.
Tack. Så ska vi skicka mikrofonen dit bak och ge ordet åt.
Ja, min fråga eller min tanke är att måste man ställa evolutionstänkande och tro på en skapare mot varandra? Jag personligen så tror jag inte det. Det är mycket som är öppet, mycket som man kan diskutera. Men som ett exempel, man har ju gjort massor av fynd både av människor för tusentals och ännu mera eller ännu längre tid tillbaka i jorden. Men man har inte så att säga hittat lämningar av människor så långt tillbaka i tiden som jordens ålder är. Däremot har man hittat lämningar av andra varelser, djur och så vidare. Så att det här är liksom tankar som den här diskussionen och det här föredragen har gett mig. Men som sagt, alltså, jag är inte beredd att ställa så där väldigt 100% evolutionstänkande mot skapelsetro.
Det som man kan se av den här undersökningen som jag hade tänkt påpeka också, men det är ännu mer aktuellt nu efter ditt inlägg, Kalle, att den här undersökningen som alltså EU har gjort säger ju inte hur många människor som tror på Gud eller hur många som är ateister, utan här har man då mätt inställning till evolutionsteorin helt enkelt. Och det är ju så att det finns många kristna som har svårt att få evolutionsteorin att gå ihop med sin kristna tro. Men det finns andra kristna som tycker att den går ihop med deras tro på Gud. Och då är vi med ena foten inne i nästa fråga. Ska vi gå över till den? Kristna positioner i frågan om universums och livets ursprung. First, det här är ett citat på engelska. All of these views agree that God created the world while disagreeing about how God acted. Det som uppräknas här är ju inte då alla åsikter som finns i frågan om hur universum och världen har uppstått. De som lämnar bort Gud, det är liksom utanför den här uppräkningen. Här finns nu olika uppfattningar som kristna står för. Och det är då benämnda som Nordpolen, Ekvatorn och Sydpolen. Och det är den här danska professorn Jens Brud Kofod som har använt den här jämförelsen för att på något sätt visa vilka som står lite närmare varandra och vilka som står längre ifrån varandra. Men som sagt, alla de här anser att det faktiskt var Gud som skapade världen. Men hur det gick till, det tänker man lite olika om. Det som han kallar Nordpolen, Jens Brun Kofod, det brukar man också och mera ofta kalla ungjordskreationism. De som står för den synen anser att de sex skapelsedagarna var dygn, A, 24 timmar. Mycket mer kunde sägas om den här rörelsen, men det där, här finns då bara två organisationer, eller tre egentligen nämnda, som står för den här synen. Den ursprungliga stora organisationen, kan man säga, var det här Institute for Creation Research. Det fanns en Henry Morris som publicerade en bok år 1951, tror jag det var, som innebar startskottet för den här rörelsen. Den som idag är den största rörelsen är då Answers in Genesis, AIG, som för drygt 10 år sedan delade på sig, så att år 2005, tror jag det var, så uppstod en australiensisk avdelning av den här organisationen, och den tog då namnet Creation Ministries International. Och den här rörelsen har ju också sina företrädare i alla de nordiska länderna. Sen det som Kofod kallar ekvatorn, det kan man då kalla gammaljordskreationism. De som står för den synen menar att de sex skapelsedagarna inte behöver ha varit sex dygn av 24 timmar, utan ordet och begreppet dag kan där stå för en längre tidsperiod. Där hänvisar man till exempel att det är på ett annat ställe i Bibeln står att för Herren är en dag som 1000 år. Och man menar att det är ett exempel på att det här uttrycket dag kan stå för olika verkligheter också i Bibelns texter. Den organisation som står för den här synen heter Reasons to Believe. Självfallet finns det andra, men det här är kanske den största. Sen har vi då den tredje rörelsen, om man säger så, Sydpolen, som tidigare brukade kallas teistisk evolution. Det använde du, Mats, här tidigare idag också när du presenterade den. Men det kan hända att man numera oftare använder uttrycket evolutionär kreationism. Men det är alltså samma sak. Och man kanske vill använda det här ordet kreationism för att man också idén i det fallet menar att Gud fanns med i bilden. Där tänker man sig alltså att universums och livets ursprung har skett genom evolutionen. Och där tycker jag själv att det var intressant att läsa den här boken, för jag har alltid funderat att evolutionen är ju definitionsmässigt helt slumpmässig, helt själlös, icke-styrd. Ingen har styrt den i någon riktning. Hur kan man då tänka att Gud har varit med där, om den har gått vart den har velat? Men nu förstår jag bättre hur man kan tänka så. För det finns två olika synsätt inom den här rörelsen. Här står det då som A och B. A fick vi en beskrivning av Mats om här tidigare idag. Man tänker sig att Gud liksom i den här lilla singulariteten som fanns före Big Bang, där fanns allting inkodat. Precis som man har ett litet sädeskorn som ser så litet och obetydligt ut. Men när det har, eller ett blomsterfrö, eller det lilla senapskornet som det står om i Bibeln. Så litet och obetydligt. Men där finns inkodat i de här generna som Pekka har talat om mycket här idag. Där finns hela utvecklingen inkodad. Och man tänker sig att det är Gud som har kodat in det här. Så de facto, när allting sen har utvecklats, så tycker jag själv att då kan man väl inte tala om icke-styrda processer, utan det finns någon som har styrt det hela trots allt. Och då är det Gud. Och då kan man ju fråga sig, är det den traditionella vedertagna evolutionen vi talar om? Eller är det någonting annat? Men det är nu det begreppet man använder. Men i det här A-synen så tänker man sig alltså att Gud satte in det här från början, men sen har Gud inte ingripit, utan sen har det gått liksom av sig själv sådär. B-synen innebär att Gud har kodat in ett och annat från början, men sen har han också gripit in. Han har på ett speciellt sätt låtit Adam och Eva kanske komma till, och det ena och det andra. Han har ingripit i historiens gång. Så där ungefär tänker man sig det. Och det betyder att de sex skapelsedagarna ska förstås litterärt, mera symboliskt, till exempel för att understryka skapelsens ordning. En rörelse som omfattar ganska många olika företrädare med olika syn. Det är ganska vitt spektrum av åsikter på den här fronten vid Sydpolen, men den rörelsen kallas då Biologos. Vad säger panelisterna om det här? Varsågod Mats.
Håller vi oss vid den skapelsegivna ordningen här då, så att det är jag som börjar? Ja. Tack. Ja, vad ska vi säga om det här? Jag kan ju säga någonting om det jag tycker är problemen med de respektive positionerna. Jag har redan nämnt om ungjordskreationism och att jag tycker att det finns en tendens att man kan få teologiska problem där.
Förlåt att jag avbryter.
Jag ska inte säga någonting.
Nej, ja, det får du visst göra. Men jag vill påminna om det här som är rubriken för vår diskussion här. Spelar det någon roll? Vilka konsekvenser får olika uppfattningar? Spelar det någon roll
det
vilken
fråga.
Syn man har? Behöver man ha någon syn eller får man säga jag vet inte?
Ja, jag tycker ju man får säga jag vet inte. Jag tycker det, men man får ju absolut säga vad man tror också. Men sen kommer vi in på prioriteringar och då kommer... Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga här annat än att mitt intryck är att, och även ungjordskreationister som Paul Nelson till exempel är mycket tydlig med att det vetenskapliga stödet för ungjordskreationismen är väldigt svagt i dagsläget. Det finns väldiga problem med evolutionsteorin, men det gör inte att ungjordskreationismen därmed blir så att säga rimlig eller vetenskapligt underbyggd per automatik. Gammaljordskreationismen, där tycker jag ni har pekat på en del problem också, att när det gäller livet och ekologiska system så måste väldigt mycket finnas på plats samtidigt. Men man kan ju förstås tänka sig att ekologiska system så att säga kan förändras systematiskt i och med att Gud griper in och skapar nya ett nytt gäng livsformer till exempel. Men jag kan hålla med om att det är lite krystat. Det är ju ett sätt att försöka så att säga, harmoniera då den bibliska skapelseberättelsen med fossillagren och sådana saker. De som kan de här sakerna, och som jag åtminstone litar på, säger ju att fossillagren vittnar inte om en global flod. Jag är inte man att avgöra det, men det tycks som att det är väldigt svårt att utifrån den rena vetenskapen komma till sådana slutsatser att det är en global flod som ligger bakom. För det borde vara mycket mer huller om buller i fossillagren än vad som är fallet. Till exempel va. Så sen har vi då evolutionär kreationism, och det jag tycker är problematiskt med den är framförallt då frågan om huruvida design är detectable, alltså om man kan se design i skapelsen eller ej. Och den här versionen B som du tar upp här, den har jag inte hört talats om, ärligt talat, och det kan ju vara för att jag inte är uppdaterad, men det verkar det är inte den vanliga typen av evolutionär kreationism eller teistisk evolution åtminstone. Och problemet är att väldigt mycket av den etos, den känsla som man har inom teistisk evolutionism är just att undvika övernaturlig intervention. Så att jag har jättesvårt att se att de där två, A och B, skulle kunna komma överens särskilt väl. För att hela poängen är att man med teistisk evolution är att man vill vara vetenskaplig utifrån det paradigm som råder nu. Och då kan man inte hålla på att prata om liksom interventioner av en skapare på det sättet. Det påminner mer om gammaljordskreationism då i så fall. Så det där var en nyhet för mig. Jag sätter frågetecken för det. Men det är ju bra. Det blir ju ofta så att det uppstår nya positioner som försöker ta det bästa från de andra positionerna och försöker harmoniera det. Och det är det intellektuella arbetet som jag tror vi har framför oss. Men då vill jag säga en gång till. Vilken position man tar här tycker jag är, missförstå mig rätt, det är inte jätteavgörande skulle jag säga. Och då säger jag så här. Jesus har uppstått och han lever idag. Och det är sant. Alldeles oavsett hur Gud skapade allt från början. Alldeles oavsett vilken bibeltolkning du har. Till och med oavsett vilken bibelsyn du har. Jesus har uppstått och lever idag. Och du kan ha en relation med honom. Och det är det här som jag tycker är det viktigaste. Ja, men bibelsynen då? Vi måste ju förstå Bibeln. Ja, det måste vi. Men det är i alla fall så att Jesus har uppstått och är Herre. Och tro på honom. Och det jag är orolig för är att det viktigaste centrumet i kristen tro bluddras bort när vi går in på den så att säga, sekulära vetenskapliga planhalvan och vill sälja in ett helt koncept, så att säga. Då är risken mycket stor att vi får en fel prioritering, men det var ju nästa fråga. Ja, nu blev det någon som vill. Kom ihåg din fråga, nu ska panelisterna.
Vi går till Tore, varsågod.
Okej, okay. Jag saknar ju där vid Nordpolen just att man låser fast, som jag också vet är vanligt att man låser fast för att det ska ha gått allt på 6 dagar. Men om man förstår att universum, himmel och jord, då försvinner ju den delen helt och hållet. Och, men sen då, ja. Så det saknar jag. Sen är det också, om man återkommer till det sista du sa där, och det håller jag med långt. Men om man då ser, vad säger då den här berättelsen? Den säger nog att Gud skapar slag av djur. Som jag uppfattar då, helt färdiga fungerande både system och djur. Så uppfattar jag den berättelsen. Och sen då, som vi fortsätter, som vi har varit inne på lite på förmiddagen, eller också floden. Och var den då lokal, var den världsomspännande? Och nu har vi inte pratat om den. Ska man bara läsa texten så kan man nog förstå texten att den var lokal. Det går att förstå så. Det är möjligt. Problemet med det så anser jag nog är de här spåren. Och ett största problemet med de här fossillagren är ju inte oändliga. De är ju begränsade. Och ska man ha in alla miljoner år av liv dit så kan det ju inte ha skett, kan det inte ha skett någon katastrof där massor av avlagringar har kommit till. Och då kommer man till ett annat problem, då det tredje problemet, att varför finns det så mycket fossil som det finns? När jag var på Gotland köpte jag kaffeunderlägg, 10 kronor, det var fullt av fossil. Här finns de ju inte hos oss, men det finns oändligt mycket i Indien, 1000 kilometer, 6900 meter djup fossiler av miljarder, miljoner djur. Varifrån kommer vår olja? Det är biomassa, det är växter och djur. Och det bildas ingen olja. Läser man på internet hur bildas olja, och det är växter som har sjunkit ner i havet och blivit där i någon grop och så har de täckts över. I så fall skulle det komma olja också hela tiden. Inte bildas olja på det sättet. Och vi pumpar upp 14 miljarder liter varje dygn olja. Varifrån kommer den? Och jag har, även om inte jag har alla, så det som den vittnar om och alla de här oändliga fossilavlagringarna, så är nog en världsomspännande katastrof. I så fall är det den katastrof som urhistorien också vittnar om. Så jag kan också hålla med om att jag behöver inte förstå allt rätt. Om jag tror att Jesus är min frälsare. Jag behöver inte ha rätt syn om alla sådana här saker. Men jag ser väldiga problem att få verkligheten eller empirin eller sånt som funkar att gå ihop med både 2:an och 3:an. Det gör jag. Och 1:an skulle jag inte påstå att jorden måste vara ung. Den kan vara 15 miljarder år eller 150 biljoner år.
Ja, jag tycker att det kan finnas bara en sanning. inte många, bara en. Och det var Pilatus som frågade Jesus, vad är sanning? Och misshandlade sanningen stod framför Pilatus. Jesus är sanningen. Och Jesus sa det intresserar mig vad som Jesus säger. Att Jesus sa det, har ni inte läst att i början jag skapade man och kvinna? Där är sanningen. Och det har konsekvenser. Jag talade med en rektor i en kristen skola och han sa det så att när de där eleverna som är aktiva i församlingarna, man lär dem neodarwinismen. Det tar 2 år. De försöker passa ihop Gud och darwinismen. Efter 2 år, 90% av dem lämnar tron. Samma undersökning har man gjort i England. 2000 har man intervjuat. Samma resultat. Så där är en konsekvens. Det är väldigt farligt att vi slutar tro på Gud. Det är bara en sanning. Och den är Herren.
Tack. Frågor, kommentarer?
Jag saknar en aspekt här. Ett bibelcitat egentligen. Rom 5:12. Genom en enda människa kom synden in i världen genom synden döden. Det som är problemet verkligen med de här 2:an och 3:an, jag känner det 3:an, så det är ju att vi ska förstå hur döden har kommit in. Genom evolutionsmekanismerna borde ju allting ha blivit bättre och bättre, men Gud skapade gott, hela världen var god. Då fanns inte död. Det här är det som absolut skjuter evolutionsteorin i sank.
Tack Ola.
En kort kommentar. Det som jag har förstått, det här romersk-katolska perspektivet, de här positionerna som vi ser här på den här duken, så ligger det närmast 3b. Om man läser till exempel katolska katechesen och påven, vad han nu hette den förra påven, så menar man att Gud ingrep i evolutionen. De accepterar i stort sett evolutionsläraren, men att Gud ingrep när livet kom till åtminstone och när människan fick sin själ och skapades. Ungefär så. Och jag är inte själv helt övertygad om det här, men det betyder att det är ganska många kristna som då har den här uppfattningen. Jag kanske håller med Mats där att man kan vara agnostisk i fråga om de här olika synsätten. Och sen finns det också vissa mellanperspektiv mellan de här som vi också har konstaterat. Och då kanske man kan mena till exempel att, som svar på det här Olas, att döden kom in, handlar om att människan kunde dö, eller att det handlar om själslig död. Det är så vanliga förklaringar som finns till det.
Jag tänker på det där med fossiler, om det nu finns sådana ställen där det finns en kilometer djup fossilgrop, att hur har de kommit dit? Inte kommer det nu fossiler mera idag? Och om man hittar en fossil och säger att som min man har också från Gotland en fossil, och där fanns en cache, och den där cachen förklarar att så länge hade tagit för de här lagren att sätta sig. Nej, men inte kan det komma någon fossil då, för då har ju det där djuret förmultnat för länge sedan. Så det förstår jag inte alls.
Det är ju imponerande, den här kunskapen, och roligt att höra på olika synpunkter hit och dit. Och jag tänker att det som vi alla då har olika intelligens och olika kunskap kan hålla med om att vi vet. Vi vet att vi finns här och vi vet att vi finns till. Och så tror vi ju att det finns en mening med vårt liv. Och vi tror kanske på det som står någonstans i Bibeln, jag minns inte exakt, att Gud skapade mig redan i min moders liv. Det var en skapelse som berör väldigt mycket då mig som inte fattar allt det här andra. Det finns nog frågor jag skulle kunna ställa om det här andra också, men jag tror att det här var nu en kommentar i alla fall här mot slutet.
Vad händer i samband med jordbävningar? Kan det uppstå fossil i sådana sammanhang med motsvarande mekanism som de gamla fossilen vi känner till?
Tack. Är det någon av er som vill kommentera någonting? Tore, jag tror du viftade först.
Bara en detalj, och är det bara direkt från minnet. Men alltså, det går ju att tillverka fossil idag. Och det tar inte särskilt länge. Det är vissa förhållanden som måste finnas där. Det måste bli begravt av ett visst material. Det måste vara vattengenomsläppligt så att det kan mineraliseras. Alltså, det är inte någonting som tar tusentals år eller miljoner år. Det kan gå ganska snabbt med de rätta förutsättningarna. Det som det är så svårt att förklara som inte funkar i verkligheten, det är just sådana här enorma fossilgravar finns, som inte bara en liten grop någonstans, och inte bara 10 djur som blev döda, utan vi talar om, som jag sa, Indien, 1000 kilometer, lika långt som Finland, 6900 meter djup. Vi talar om hela Sibirien, de är alla infrusna, det är ju inte fossil, de är infrusna mammutar med mat i munnen. Vad har hänt? Och fiskar som håller på att svälja andra fiskar som har blivit fossiliserade, och ingen katastrof har hänt, som man egentligen måste hävda om man ska tro på alla de här hundratals miljoner år. Så, ja, och oljan, kära någon. Jag har en ateist som, eller en bekant i alla fall, som brukade tycka om att diskutera det här. Han sa att oljan, det måste ju komma, jag funderar på det där, det måste komma inifrån jorden. Det måste vara någon kemisk process där in i jorden. Problemet är att vi vet ju vad olja är. Det är bio. Det har varit liv. Det har blivit begravt. Och i mina bok, miljölärarbok i lågstadiet i Finland, hade jag en sån här fin bild som jag brukar nämna. Det visade hur sjökärnor och fiskar dog på stranden, och så visade sen då under hundratals miljoner år så blev det då begravt, och så pumpar man upp olja sen. I min faktagranskade bok för 5:an, 6:an. Och alla som har lite förstånden så fattar nog det, att av körkärnor blir inte olja som dör på stranden. Inte alla fiskar. Utan de blir till näring jättesnabbt. Inga älgar blir till fossil. Ingenting blir till fossil utan att det begravs snabbt. Och det är sådana, man skulle kunna förklara, man skulle hitta någonstans. Där har det varit en vulkanutbrott eller där har det varit en jordbävning. Det kan visst förklara fossil. Men de här enorma mängderna som är helt ofattbara. Det tyder på en fruktansvärd katastrof av enorma, unika mått. Därför tror jag på en global flod. Texten kan man tolka så att den måste inte ha varit global, den kan ha varit, även om det mest naturliga är att den var global. Men man kan tolka orden i den hebreiska texten så att det var eret som betyder jord, kan också betyda ett landområde som är ganska litet. Men verkligheten talar för en global flod.
Tack, Tor.
Ja, jag har samma åsikt som du. Vi måste titta på bevis. Om det har varit en jordsomfattande flod, då måste man hitta 2 kilometer tjock läger som är fulla av marinfossiler. När vi hittar 2 kilometer tjocka läger, 95% av fossiler är marindjur. Jag har själv varit i Grand Canyon med troende geologer och sett med egna ögon att det beviset är där. Jag ska tala mer om fossiler imorgon. Och jag rekommenderar luominen.fi. Jag håller där en blogg. Jag skriver 10 dagars intervall en blogg där. Och också creation.com som är en bra ställe att leta mer information.
Då går vi till den femte och sista delen här. Jag lärde mig ett nytt svenskt ord, triage. Om det är någon som jobbar på sjukhus så vet ni vad det är. Det är processen att sortera och prioritera patienter med akuta sjukdomar efter deras allvarlighetsgrad. Alltså om jag går till hälsocentralen för att jag är förkyld och sätter mig i kön där, så får jag sitta och sitta och sitta i kön, för det kommer in andra, sådana som har sågat sig i benet med motorsågen då de var ute i skogen och sånt. De går före mig. Man måste prioritera patienterna. Det är inte alltid i den ordning som man kommer in genom dörren. Och den här processen kallas triage. Och nu tänker sig den här Kofod, den här danska professorn, att vi behöver göra en liknande process också när det gäller de här ursprungsfrågorna. Det behövs en prioritering. Vi behöver bedöma vad som är viktigt och vad som är ännu viktigare och vad som är viktigast. Det har sagts att de teologiska frågorna kan hänföras till tre olika nivåer. Doktriner på nivå 1 är sådana med vilka den kristna tron ska det stå. Står och faller. Gospel issues. Det är alltså fråga om element i den kristna tron som definierar evangeliet, som skiljer kristna från icke-kristna. Till exempel treenighetsläran, Jesu dubbla natur, rättfärdiggörelsen genom tro och så vidare. Doktriner på nivå 2 är viktiga och betydande frågor som är orsaken till konfessionella gränser, att de har uppstått, med sådana frågor som ändå inte skiljer kristna från icke-kristna. Till exempel förståelsen av sakramenten. Tre doktriner på nivå 3. Frågor som det kan finnas intern oenighet om inom en konfession. Till exempel händelserna i samband med Jesu återkomst, Israels roll i frälsningshistorien, synen på musik och så vidare. Det finns en Todd Wood som hör till den här första gruppen som vi hade på den förra skärmen, det vill säga som är ungjords kreationist, men han har samtidigt sagt det som flera av er här i panelen också har sagt här nu. Evangeliet handlar inte om när Gud skapade universum. Evangeliet handlar om Jesus och om hur vi kan få evigt liv genom honom. Vi ska inte komplettera evangeliet med andra saker, hur viktiga det än må vara. Gospel issues används allt för ofta till att indikera att folk som är oeniga med mig är falska lärare och kanske inte ens kristna. Kommentarer till det här. Vad säger ni här i panelen? Till vilken nivå tycker ni att de här ursprungsfrågorna hör?
Ja, eftersom jag tycker om intelligent designperspektivet så kommer jag... Det här är en anledning till varför jag gör det faktiskt, för att jag upplever att frågan om huruvida Gud har skapat eller inte, den är helt grundläggande för vår förståelse av evangeliet, av vår kultur, allting. Det finns ingen frälsning om inte Gud finns, det är självklart så. Och har vi då en lära, en tanke i kulturen som populärt förstås som att ja, här har du vetenskapligt bevis för att Gud inte finns eller Gud har inte skapat, då är det helt förödande för evangeliet. Och det är därför jag också uppskattar intelligent design, som sätter en parentes kring väldigt många av de här andra frågorna och fokuserar just på frågan: är det så att de mönster som vi ser här, DNA, cellens uppbyggnad och så vidare, det här som du tog upp Pekka, många av de sakerna, går det att förklara det här utifrån naturalistisk evolution eller inte? Nej, det gör inte det, skulle jag hävda bestämt. Här behövs det en tro på en designer. Det här är en intelligent, så att säga. Det här är en frukt av intelligens. För mig är det huvudfrågan, den allra viktigaste frågan. Och det är en gospelfråga för mig, en evangelisk fråga. Och sen är det en till... Och det är att syndafallet har ägt rum. Men huruvida det skedde på det sättet som det står, om det är var det en verklig orm, eller ormen är ju djävulen enligt uppenbarelseboken, är det djävulen som inkarneras som en orm, eller är ormen en bild för djävulens närvaro, eller hur ska vi förstå det? Det kommer på nivå 3, menar jag. Men att ett syndafall har ägt rum, det är en evangelisk fråga. Det måste vi ha med. Utöver de två så ser jag inte jättetydligt vilka frågor som är evangeliska. När det gäller till exempel bibelsyn, menar man att det här är Guds ord bokstavligen, så att säga, har på vilket sätt ska vi... Ja, bibeltolkning och bibelsyn kan ju gå lite grann in i varann, men de är ju ändå separata i tanken. Va? Är det här Guds ord? Ja. Men på vilket sätt ska vi förstå det? Kan omtolkningar få ske och så vidare? Ja eller nej? Det är viktiga frågor, och jag vet inte om de hamnar på nivå 2 eller 3, men jag hävdar nog att de faktiskt inte hamnar på nivå 1. Jag själv tror att Bibeln är Guds ord. Jag tror att den är bokstavligt talat inspirerad av Gud. Men och Bibeln är viktig. I praktiken så kan ens kristna tro stå och falla med om man, så att säga, tar Bibeln på allvar eller ej. Så det, därför är jag lite kluven. Kanske att det hamnar där. Men rent teoretiskt så tror jag faktiskt att man kan ha en lite mer liberal syn på Bibelns inspiration. Tolka det ganska mycket metaforiskt och så. Och att man ändå faktiskt har en väldigt levande relation med Jesus. Man kan ha fel då i de frågorna, jag tror att man har det. Men jag ser ändå det som frågor som kanske kommer på nivå 2, trots allt. Jag är lite kluven där. Men det jag då tycker om med intelligent designperspektivet är just att man fokuserar på den viktigaste frågan. För jag vill inte ha en diskussion där ateisterna smugglar in sin ateism i en naturvetenskaplig diskussion. Och de gör det hela tiden. Och vi bjuder in till det om vi ska hålla på och diskutera syndafloden med dem och så vidare. Vi gör oss sårbara på ett sätt som jag tycker är oklokt i det kulturella klimat som råder. Därför gillar jag intelligent design väldigt mycket, och jag vill slå ännu en gång ett slag för att inte veta svaret på alla de frågorna, att hålla det lite öppet, att sätta det inom parentes. Jag tror att det är klokt i det kulturklimat som råder, för att vi får inte låta det stå och falla med är floden global eller lokal eller så. Förstår ni vad jag menar? Jag tror att det är klokt. Sen om vi hittar riktigt bra och riktigt starka argument för detaljer i Bibeln, ja visst, släng fram dem. Det är jag inte emot. Men om det vetenskapliga läget är emot oss, utmana det inte i onödan, tycker jag. För vi lever i en kultur som har satt vetenskapliga auktoriteten väldigt, väldigt, väldigt högt. Och vi måste vara visa i det här och se vad som är viktigast. Annars så tror jag vi gör evangeliet en otjänst. Det är min intuition i alla fall. Jag kan ha fel i det här, men jag tror att det är så.
Det finns ju flera nivåer på det här. För det första, förstås, är det så att jag blir frälst. Inte för att jag förstår allting rätt. Inte för att jag vet för hur länge sedan jorden var skapad. Inte för att jag vet exakt hur det gick till. Jag kan ha grundläggande fel i allt det här och ändå bli frälst och vara frälst. Det är ju inte det som det handlar om. Men jag tror också det spelar en stor roll. Eller ska vi säga att nu spelar det en roll för andras skull också vad jag säger och vad jag tycker. Och det som jag då anser att en sån syn där jag inte behöver säga någonting om universums ålder, som säger att det finns grundläggande system av växter och djur som har kommit till, det säger skapelseberättelsen, av grundläggande slag som sen mikroevolutionen driver vidare, som kompletteras med en fruktansvärd katastrof, som det faktiskt, på ett sätt har jag lite motsatt åsikt. Alltså det finns alla skäl att ta upp den biten, för den är väldigt svår att förklara utan en katastrof. Det är så grundläggande, det bara händer inte. Det händer inte. Så ibland är jag, tycker jag det är synd att man på ett sätt backar på de frågorna. Liksom på en dålig grund. Liksom det stämmer väldigt bra med vad vi hittar i verkligheten. Med vad empirin, med vad konstaterbara fakta visar. Vad som funkar, som man kan göra experiment med. Det passar fantastiskt bra. Men skapa ett universum med liv som är skapat snabbt. Sedan utvecklat via mikroevolution i nya arter. En fruktansvärd katastrof. Det vi inte heller behöver säga hur länge sedan var den här floden, behöver jag inte säga. Så jag, samtidigt som jag då kan säga åt någon som inte omfattar det här att frälsningen beror ju inte på det. Så är det. Men jag tror också att det är så som du sa att det, jag tror inte den här trean och inte tvåan heller med det här. Jag kommer att få problem för det fungerar inte. Det passar inte ihop. Så jag tror inte det betyder så löst. Men jag tror också att det finns en fara som du sa. Det håller jag med om att vara allt för detaljrik. Precis hur det gick till och exakt de med vattenlager hit och dit. Och hur var det med de här växterna tredje dagen började. Jag tror inte, som jag sa, inget av det repeteras. Det var inte heller viktigt för författaren att betona det. Sådana saker som inte är viktigt för författaren behöver inte vara viktigt för mig.
Jag har bott 20 år i Frankrike och den tiden där var en mycket populär vetenskapsman som var hård ateist och han hette Jacques Monod och han fick Nobelpriset för biokemi. Och han sa det så här att det är helt omöjligt att en levande cell kan uppstå från död materia. Det sa den här ateismen. Men jag måste tro det därför att jag har inte något annan alternativ. Därför att jag kan inte tro på de där kristna, det betyder påvens kyrka, som säger att Gud skulle ha skapat människan genom att döda prototyper i 3,5 miljarder år. En sån Gud vill jag aldrig be till. Sådana mycket elak Gud som dödar. Och därför blev han inte kristen. Det hade eviga konsekvenser för Jacques Monod. Därför att påvens kyrka, som kanske ni vet att det är en teistisk evolutionist kyrka. Och det var ganska ärlig ateist. Han var Nobelpristagare i biokemin. Han sa att det är helt omöjligt att cellerna uppstår av sig själv. Men jag har inte några andra alternativ. Jag måste tro på det därför att jag kan inte tro på en sån Gud som gör en människa genom att döda prototypen 3,5 miljarder år.
Tack ska ni ha. Alla panelisterna, vi utlovade här i början också möjlighet att ställa frågor på ett mer allmänt plan. För att respektera köket så ska vi göra så att om någon av er har frågor att ställa till panelisterna så är ni välkomna hit fram och ställa dem nu direkt efteråt sen. Men vi ska avsluta det här tillfället och småningom gå över till att äta. Och sen blir det kvällsmöte här då klockan 19 med tal av Tore och sångprogram. Och sen kommer det då en film efter det.